Evangelium betyder det glada budskapet. Och det ska jag predika idag. Och särskilt glatt budskap blir det till er, ja, evangelium, särskilt glatt budskap, som är 80 plus i ålder. Ni som gillar att tänka på romarriket. Och ni som känner er fattiga i anden. Men vi börjar på centralen. I maj så skulle jag åka iväg på en präst- och pastorsträff på Bjärka Säby, en plats där ekumeniken är viktig. Det var torsdag, fredag och jag hade inte hunnit med veckans grejer som jag skulle fixa. Och jag funderade på onsdagskvällen om jag skulle ställa in hela mötet och inte åka dit. Men så tänkte jag, jag har ju 2 timmar på tåget. Då kan jag ringa den här personen som jag har lovat. Greja lite med gudstjänsten, mejla ut om det och börja i alla fall tänka på predikan. Jag åker. När jag kommer till perrongen så får jag syn på en kvinna och får direkt känslan att hon är nog på väg på samma grej som mig. Det var ju mycket folk på perrongen, men hon såg så otroligt prästig ut. Det här är väl mina fördomar. Glasögon, fotriktiga skor och en sån här retro fjällrävenjacka. Så jag tänkte, hon måste vara präst. Jag vill prata med henne. Hon liksom hade något sådär. Och så går jag på tåget. Hittar min vagn. Hittar min plats. Sätter mig. Slår upp datorn. Och nu ska jag hysteriskt jobba här. Tror ni inte att då den här kvinnan med fjällräven retrojackan kommer in på min vagn och sätter sig bredvid mig? Och jag kände så här, nej, jag skulle ju greja med det här nu. Och hon ser så där liksom verkligen öppen ut för att prata med någon annan. Hon har inga hörlurar, hon sitter inte och tittar på någonting utan ser liksom så här öppen för samtal ut. Men jag har mina grejer jag ska göra så jag liksom fortsätter. Och sen kommer det in andra folk på tåget och de spelar musik och det blir stökigt. Så det slutar med att jag tar min dator och går till en annan vagn och liksom fortsätter ringa det här samtalet och så vidare. Sen när vi kommer till Linköping, då går ju hon också av tåget där. Och jag fattar, okej Gud, jag fattar vinkeln. Jag ska prata med den här personen. Och jag hade ju rätt, hon skulle på det här mötet. Hon var präst som jag trodde. Och det blev en påminnelse för mig, lite om Marta och Maria, en känd berättelse i Bibeln om Marta som har saker som hon ska göra. Och jag tror ändå att jag gjorde rätt. Jag behövde ringa den här personen som jag skulle ringa och det blev mycket lättare för de som skulle samarbeta med gudstjänsten med mig att jag hade hört av mig så som jag hade lovat. Men det blev som en påminnelse eller, ja men Gud, just det, du ville att jag skulle prata med henne. Och det blev en rolig upplevelse av hur Gud kan verka. Att jag först såg henne, hon hamnade bredvid mig. Och sen fick vi jättemycket tid att samtala med varandra under de här dagarna. Så kan andens närvaro vara i mitt liv. Som en god kraft, som ibland är lite humoristisk så där, men som också kan utmana mig eller ransaka mig. Nu ska jag läsa dagens evangelietext och den är från Lukas kapitel 2, 22 och framåt. Och här möter vi Symeon som var ledd av anden och som gick till templet varje dag. Jesus hos Symeon och Hanna i templet. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra 2 turturduvor eller 2 ungduvor som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades över honom. Och Simeon välsignade detta barn och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschestam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Israel, på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Helig ande nämns många gånger i texten jag läste. Jag vet inte hur du känner kring helig ande, men när jag möter folk så är min uppfattning att man känner till Gud och Jesus, men att helig ande är lite mer av en doldis. Antingen att man inte har hört talas om den, inte vet att den finns, eller att den känns svår att förstå. Andra av oss som känner till den heliga anden och kyrkans tro kan känna att det här med heliga ande kan tyvärr bli som ett kvitto på att man inte är kristen, för att man tycker inte att man liksom märker av den här anden på ett sätt som man hade förväntat sig. Man känner sig inte ledd av anden. Man får inga profetiska tilltal, eller är kanske till och med orolig att anden skulle säga till en att gå utanför sin komfortabla zon eller göra någonting som inte skulle kännas bra. Eller att andens röst känns svårt att uppfatta i bruset som vi lever i. Vi kan känna oss fattiga i anden. Anden är god, och som döpt och kristen så bor anden i dig. Anden lämnar inte dig. Ibland sjunger vi i kyrkan helig ande kom. Men egentligen, anden är ju redan där. Jag tror att vi sjunger så för att vi på något sätt vill liksom, ja, men anden var närvarande. Men egentligen så borde kanske vår sång eller bön vara: ande, öppna mina ögon så att jag ser ditt verk. För anden är ju redan hos oss. Anden kan leda oss situationellt, alltså, eller som den här gången på tågperrongen när jag kände att jag borde prata med den här kvinnan, och så ja, förstod jag det. Men anden kan också leda oss alldeles vardagligt på ett sätt som vi kanske inte ens märker i det vardagliga. Anden hjälper oss i det som är vårt jobb, vår uppgift, vår kallelse. Jag hörde en lärare säga att hon är så tacksam för sin tro. För att hon kan be i skolan och upplever att anden är med henne, stöttar henne, hjälper henne. Hon sa, jag undrar hur det är för mina kollegor som inte har den här liksom otroliga resursen att ta av. Anden var med henne, är med henne på jobbet. För mig är det viktigt i min kristna tro att ha en kristen gemenskap, en församling och fira gudstjänst. Och det är inte alltid som jag känner för det. Och så kan det vara med heliga vanor, såsom bibelläsning, bön. Men det kan också vara att vara ledd av anden, att liksom göra det som jag tror att jag mår bra av. Det som mitt hjärta har sagt ja till. Ibland har människor varit profetiska till mig, haft ett budskap till mig utan att de ens själva har vetat om det. De vet inte att det har varit en hälsning från Gud till mig. Så anden kan använda oss på ett sätt som vi själva inte alltid vet. Känner du dig svag i anden eller fattig i anden så är det här evangelium för dig. Det är anden som verkar i oss och lever i oss. Du behöver inte be anden om att komma, utan snarare om att få se andens verk. Nu till evangelium för er som gillar att tänka på romarriket. Jag vet inte, det kanske finns några här som tänker mycket på romarriket. Senaste veckorna har det varit en trend i... Fredrik sitter och nickar på huvudet, kanske. En trend i sociala medier att man har frågat framförallt män om hur ofta de tänker på romarriket. Och det har liksom framkommit att en del tänker extremt mycket på romarriket. Och det här har liksom fascinerat och förundrat människor. Hur kan man tänka på romarriket så otroligt mycket varje dag eller flera gånger i veckan? Det är komiskt. Jag kan förstå det på ett sätt. Romarriket är fascinerande. Kolosseum, akvedukter, vägbyggen, hur liksom postgången fungerade. Stridskonsten och så vidare. Men om du skulle fråga Hanna och Symeon i templet om deras syn på romarriket så hade de haft en annan bild av en makt som förtrycker dem. Erfarenheten att leva som andra sortens medborgare under ockupation och förtryck. Säkert bad de, Gud, varför har du övergivit oss? Men de levde också med ett trotsigt hopp. Simeon väntade på Israels tröst. Och Hanna väntade på Jerusalems befrielse. Caesar Augustus var inte den som kom med ljus, med uppenbarelse. Senare i sitt liv säger Jesus till sina lärjungar, hos er är det annorlunda. Och det är vad hela Jesus liv visar. Hos er är det annorlunda. I berättelsen jag läste så målar Lukas upp en helt annan bild än det som var kejsardömet i romarriket. Väldigt, väldigt enkel bild av när kungen Messias anländer till templet. Hans mamma och pappa, Maria och Josef, de var så fattiga så att de offrade två turturduvor. Enligt Mose lag skulle det egentligen vara mer om man hade möjlighet. Men om man inte hade ekonomisk möjlighet så räckte det med två turturduvor. När den här fattiga familjen gör det här så får Symeon och Hanna syn på någonting annat. De lever med anden och förstår att Jesus är Messias, kungen. De prisar och tackar Gud, men benämner också det som kommer bli smärtsamt. Symeon vänder sig till Maria och säger att det kommer gå som ett svärd genom hennes hjärta. Och det är nog precis vad Maria upplever när hon många år senare står framför Jesu kors. Nu evangelium till er 80-plussare. Eller ni som är äldre. När jag var ung fick jag ofta höra ett bibelord från 1 Timoteus 4:12. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Under min uppväxt, jag växte upp i en kyrka, så liksom puffades jag och uppmuntrades att ta plats och delta i det som var församlingslivet. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Du är lika viktig i den här gemenskapen som någon annan. En dag kommer du bli vuxen och finnas med och leda här. Du är med nu också. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Men jag hade också Hannor och Symeons i min församling. Äldre människor som var ledda av anden. Särskilt minns jag Ingmar och Malin. De har nu likt Symeon fått gå hem i frid. Under året jag konfirmerade mig så hade man en förbedjare, en person som bad för en särskilt under det här året. Och Malin var min sån person. Jag hade egentligen inte alls mycket med henne att göra, jag bara visste vem hon var. Men när det blev dags för min konfirmation så sa min mamma till dig att nu får du ringa och bjuda in Malin och Ingmar. För hon har faktiskt bett för dig under hela det här året till ditt konfirmationskalas. Så då ringde jag Malin och bjöd in henne till mitt kalas. Och hon blev jätteglad och tackade. Och så berättade hon att hon hade bett för mig varje dag under det här året. Som tonåring tänkte jag inte så mycket utan bara, ja, tack, tack. Det var väl bra och fint att hon gjorde det. Men som vuxen så har jag tänkt på det här igen. Helt otroligt. Som Hanna som var i templet trogen varje dag. Och Malin som hade tagit en uppgift att be för mig. Och jag tror att helig ande hjälpte henne att hålla i bönen. Evangelium idag, det är att ingen är för ung för att tjäna Gud. Det som jag fick höra. Men ingen är heller för gammal. Under medeltiden i Sverige så var medellivslängden 30-35 år. Jag hittade inga siffror på medellivslängden under Jesu tid. Men om det var 30-35 år, då var ju Hanna som 84-åring på Jesu tid jättegammal. Det fanns inget penicillin, man dog i sjukdomar, näringsbrist och ett hårt liv. Du är aldrig för gammal för Guds rike. Hanna och Symeon bar på ett trotsigt hopp och en väntan på Messias. Bönen var deras uppgift. Så evangelium för dig som är fattig i anden. Du behöver inte jaga anden. Anden bor i dig. Evangelium som dig, för dig som tänker ofta på romarriket. Är att Jesus Kristus är en annan kejsare än Caesar Augustus. Som brutalt förföljde och skoningslöst dödade hela folkgrupper i sin vilja att expandera sitt rike. Jesus är en annan kejsare, en annan kung. Romarriket föll 476, men Guds rike kan du få vara en del av idag. Och evangelium till dig som är äldre. Hanna var 84 år och Symeon vet vi bara att han var gammal. Vid den åldern fick de vara med om sitt livs största och mest omvälvande andliga skeende. Och även om kroppen strejkar så kan anden leda dig i bön och handling. Och det kan vara så att det bästa fortfarande ligger framför. Amen.